Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast med mig, Anton Magnusson.
Albin Olsson.
Och mig, jag, Simon Järnfors.
Ja, innan vi kör igång veckans avsnitt ska vi säga det att glöm inte att gå in på Patreon och bli specialist Patreon då. Vi släpper specialavsnitt varje månad. Det finns några stycken ute redan ju. Där vi pratar om saker som ni lyssnare har bett oss prata om, eller hur Albin?
Jajamän, så är det.
Så glöm inte att göra det, patreon.com. Och glöm inte heller att gå och titta på när vi kommer med den förbjudna föreställningen Funny Fuck Up och kör stand-up i Stockholm på Skalateatern.
Den 6 september.
Ja. Så gör det, och biljetter på underproduktion.se.
Och tack till Linus Elsinen. Här kommer hans jingel.
Då vill vi bara säga...
Tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king.
Tack för klippningen, Linus Elsinen.
Har du ju skaffat liv, Linus?
Exakt. Du måste finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller?
Tack så mycket för att du klipper, Linus. Och då kör vi igång veckans avsnitt.
Av specialisterna.
Special, special, specialisterna, baby. Specialisterna, baby.
Så jäkla bra.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast.
Ciao bambino.
Hej, hej.
Full manstyrka.
Ja, det är vi.
Det är jag, Anton Magnusson.
Det är jag, Simon G. Järnfors.
Och Albin Pierre John Olsson.
Ja, har du gått ut med det att det är ditt riktiga mellannamn?
Nej.
Name reveal.
Eller, det är två namn. Det är ju ändå viktigt att säga att jag inte heter Pierre John.
Pierre John.
Albin. Men, Pierre John Olsson.
Jag tycker väldigt illa om namnet Pierre faktiskt.
Det är lite bögigt. Men det är inget fel. Det jag tycker att det är med att vara homosexuell.
Det är det väl liksom...
Fel. Det finns inget objektivt rätt och fel, jo. Säger jag som nihilist.
Men det verkar ju som att de själva tycker att det är fel. Varför har vi ingen straight pride?
Det behövs inte.
Exakt. Mm. För vi vet att vi har rätt.
För att vi accepterar. För att vi blir accepterade av alla.
Mm. Mm. Exakt.
Det är ingen som klagar på att det är rasismen. Ingen som säger att det är klandervärt. Eller heterosexuella vita rasismen.
Sen är det väl mycket att vi inte känner att så fort någon säger emot oss måste vi ha en parad och stänga av all trafik i en storstad bara för att någon har sagt att vi har haft fel. Det är ju inte som att vi har en knulla barn parad bara för att det var folk som blev
nästan. Funny fuck up igår var något av en knulla barn parad.
Det var Arman öppnade med att säga till, ställa sig framför, han var då konfa, så han ställde sig framför 400 pers i Nöjesteatern i Malmö och skrek: när jag säger knulla så säger ni barn. Knulla!
Barn!
Knulla!
Barn!
Hade han en stockholmska?
När jag säger knulla säger ni barn. Knulla! Barn! Jag vet inte varför jag blev stockholmsk när jag skulle imitera Amar. Det kanske är så konsert man tänker på.
Ja, men han har ju en svår dialekt där hemma.
När jag säger knulla så säger ni barn.
Det är inte bra på den alltså.
Ännu längre ifrån.
Ja, det med.
Du har en rätt okej Arman imitation.
Ja, Arman. Det är Arman. Jag pratar så här.
Jag tänker att han har med sådana Zlatan, så här lite visslande R.
Låt höra.
Arman.
Det är Arman.
Arman.
Det är Arman, ja.
Det är Arman. Han gör sig knulla.
Ja, skönt att han aldrig mer behöver vara med i Specialisterna, för vi gör ju honom. Att han,
ja.
Han
är ju här
i själen.
Ja, det var för en fuck up igår. I Malmö.
Ja.
Vi uppträdde tillsammans med massa andra komiker. Petrina Solange, Johannes Finnlaugsson, Henrik Mattisson, Thomas Högblom, Arman Rensson som vi nämnde.
Ja, och fullmanstyrka.
Och fullmanstyrka.
Specialisterna.
Det var roligt. Det var på Nöjesteatern, stora salen. Det är inte så jätteofta man kör på stora teaterar.
Nej, men nu gjorde vi det.
Mm.
Är stand-up-gig ungefär som förhållanden? Alltså i förra avsnittet så pratade jag om så här att om man inte har något dåligt att säga om ett förhållande så ska man inte säga någonting alls.
Mm.
Är det så med stand-up-gig också?
Nej, tycker jag inte.
Ska man säga när
till exempel, det var jättebra. Det blev ju väldigt roligt när Arman sa
ja, det var det. Absolut. Det var, jo, då stämmer det.
Mm.
Då är det inte samma sak. Och sen så dessutom kan man göra reklam.
Men om du har ett förhållande och så har din tjej ställt sig upp på bussen och bara så, när jag säger knulla säger ni barn, knulla barn.
Jag hade nog känt att om jag sa att även om jag tyckte det var ett ball så hade jag tyckt det var lite mer pinsamt att berätta någonting som hon gjorde som var jävligt roligt.
Mm. Ja.
För det känns lite som komiker som berättar gulliga saker som deras barn har sagt.
Mm.
Att det blir något lite sliskigt över det.
Mm.
Jag hade haft svårare för att återberätta en sån här fan vad skön min brud är än vad man gjorde på Funny Fuck Up.
Ja, det förstår jag.
Jag håller med.
Ja.
De ska inte tro att de är något flickvänner. Det är det.
Det får stå för dig.
Vi har ju en ny jingle som är Simon svävar bland molnen.
Ska vi rulla den? Ja, jag har hört den. Den var väldigt fin.
Ja, då kommer den här. Simon, han svävar i bland molnen. Simon,
han älskar blom.
Ja, svävar du bland molnen?
Symboliskt sett, ja. Ja, men jag är fortfarande i den här i den fasen där man gör det lite.
Mm.
Och det är ju gött. Det har jag inte upplevt på väldigt, väldigt länge.
Nej, det är skönt.
Men du har inte som jag där med att jag hade ju vid något tillfälle när jag var som mest trött på livet att jag började tänka på torsdagen när jag jobbade heltid liksom. Så det var liksom torsdag, runt lunch började jag tänka på hur jobbigt det skulle vara på måndag. Jag kom tillbaka till jobbet.
Det är så extremt deppigt.
Ja, det är det.
Men det är det sant också?
Mm, det är sant. Det var alltid sen när folk började planera för helgen och så tyckte jag det var så jobbigt. För att de ringde, fan, hänger du med? Vi ska på den här grejen på lördag. Och tänkte, oh för fan, lördag, då är det, sen är det söndag och sen är det måndag.
Jag kommer ihåg, när jag gick i skolan så på söndagar fick jag den där söndagsångesten. Mm. Och jag kommer ihåg att jag snackade med någon annan, min brorsas kompis om det. Han sa så att han tyckte att måndagarna var bättre än söndagarna. För att då hade man ju tagit tjuren vid hornen och kommit igång med veckan än söndagsångest. När man liksom, att det är lite ironiskt att att det var jobbigare dagen innan man ändå var ledig än den dagen man...
Men det blev väldigt jobbigt då när jag insåg att liksom så här på halva torsdagen var liksom, december var helgen förstörd ju. Alltså halva torsdagen, fredag, lördag, söndag är ju förstörd. Och sen är liksom, kommer måndagen som ju är en måndag. Och sen varje tisdag är ju jobbigare än måndag. För måndagen går ju rätt fort. Och sen, så tänker man så här, det går ändå rätt fort på jobbet. Och så kommer tisdagen som är alltid den värsta dagen. Mm. Sen är det onsdag, den enda ångestfria dagen. Sen kommer torsdagen. Ja, första halvan är okej. Sen börjar folk prata om helgen. Och då blir man påminn om att det snart är måndag. Det var så korta.
Det är så himla konstigt. Ja.
Det var så
vad var det ICA-laget att jobba på då? Eller vad
nej,
var
det var nog när jag var snick. Det tror jag.
Var det värsta jobbet haft?
Nej, men ICA-laget var mycket värre. Då hade jag så ont i bröstet när jag gick. Man hade bytt om, gick ner för trapporna och emot liksom, gick igenom arbetsplatsen för att hämta sin truck. Jag kommer ihåg att det liksom gjorde så fysiskt ont i bröstet av liksom, vad jag då senare förstod var ångest.
Men om du är i ett sånt varuintag idag och får den här lukten
Jag gillar den rätt mycket faktiskt. Alltså okay. Nu är den nästan bara nostalgisk.
Men det kan också... ju vara också det att du känner att du slipper det här. Mm. Liksom.
Men jag tror också det för att jag gillar ju att ha jobbat med lite olika saker som man kan känna sig hemma i sådana lägen. Alltså så här, till exempel när om det är några som håller på och bygger om hemma så trivs jag väldigt mycket med att veta vad lite olika saker är. Så man kan vara, känna sig lite duktig. Så bara, aha, ni... Så gör man den snickargrejen där man säger ni använder gyrokapen till det. Ja, ja. Mm. Ja, men det går säkert också att man ska vara sån.
Jag kommer ihåg när du trakasserade bränning för någon slags veranda.
Ja, men fan, den altanen är ju... Det var påminner mig om ett roligt sånt snickaruttryck som jag fick lära mig. Som är, om en orm hade kröpit där på så hade den brötit ryggen. Han och hans farsa har byggt en altan som är liksom... Det är, om du tänker att du tar liksom en tunn, liksom en plyfa och så vränger du den. Du böjer liksom ändå åt varsitt håll. Och sen så spikar du fast den i liksom bjälk.
De höll på att bygga om stenen. Så jag snackade telefon med honom så höll han på att bygga om den. Och det var mycket, mycket på grund av dina trakasserier. Så.
Men det var roligt för att han är ju väldigt inne på flottar.
Ja, jo.
För att de ligger ju alltid i våg. De går ju liksom inte att göra sned. För då är det ju vattnet som är...
Ja, just det.
Men det är intressant att den här liksom känslan vi beskrev nu om ångest inför... liksom vardagarna, att det är ju det vanliga liksom. Men jag tänkte faktiskt på vägen hit så här att jag var på en position i livet nu som var extremt lyxig liksom. Det här att man kan leva på pedofilhumor och...
Men då tänker jag, det var det jag ville komma till då. Tänker du ibland så, fast det är snart slut. Snart kommer det jobbiga.
Ja, lite så kände jag. För att förra gången alltså det här var ganska länge sedan. Jag tror att det här var innan liksom mitt förra förhållande. Men då var det så att jag kom ihåg att jag hade en rätt stressig period. Det var liksom roliga jobb, men jag hade så ett rätt stort gig på Emmaboda. Och jag tänkte så här, när det är över så har jag liksom så här lite sommarledighet. Jag har ganska mycket pengar. Och jag hade börjat dejta en tjej då som jag gillar väldigt mycket. Och så bara så här, fan vad skönt det ska bli. Och så jag och Anton gick... när i Folkets park i Malmö och satt oss där, kanske hade med oss lite öl eller någonting och så bara, nu började ljuva livet. Och då fick jag telefonsamtal om att min kompis hade begått självmord. Och det var verkligen så. Så att nu, jag känner ju lite den, alltså nu har jag haft en period på en månad eller mer där jag har mått väldigt bra.
Det kommer någon skit snart.
Ja, men jag har lite där hotfulla, hotfulla känslan samtidigt. Men jag försöker ändå passa på att njuta. Liksom. Men jag har väl ändå det här, så, kommer något skit. Det gör det. Det kommer ju något skit för alla senare, vet man ju. Liksom.
Alltså det är ju mer man håller på och försöker passa på att njuta, desto dummare ser man ju ut sen när skiten kommer.
Ja, men vad fan, det
är så, liksom, så här, ja, jag ser att det kommer liksom kolsvarta moln i horisonten, men nu går jag ut i shorts och liksom bara, alltså jag nej, så, okay,
man ska egentligen
nice.
Man ska ha din torsdagsmetod.
Ta med dig paraply ut nu för fan, för det kommer, du vet ju att skiten kommer.
Så du menar att jag ska mer ångest nu i början av en förälskelse, ja, liksom.
Men det är, så här, det är ju ändå godare med en uppförsbacke, liksom, det är ju godare med en nedförsbacke än ett stup.
Du ska gå nu och måla fan på väggen och börja
närma dig
ha mardrömsscenario. Alltså, vad är det för skit som händer?
Man bejakar verkligen det jobbiga. Alltså, du tänker hela tiden så, vad är det värsta som kan hända nu? Tänk om det händer.
Och sen om det inte är det som händer utan något annat som är lite lindrigare så kommer du att känna så, okej, men jag var ändå beredd på en värre grej.
Och det kan fortfarande hända.
Ja.
Men det kan hända.
Det sa min flickvän när vi sa vi låg och hånglade i sängen. Och så här skulle vi hade sovit ganska lite och försökte så här sova middag typ. Och sen så var det så här att vi kunde liksom inte riktigt sova för att det var den här nykära fasen när man håller varandra vakna hela tiden. Så sa jag så här, fan, vi är nästan för nykära för att sova nu. Så sa hon, ja, men det går över.
Ja, men det är bra. Hon är från Göteborg, eller?
Vad sa du?
Hon är från Göteborg.
Nej, nähe. Hon är skåning.
Är hon det? Ja. Men hon bor i Göteborg.
Hon bor i Göteborg.
Ja, men
du tänker att det är en cynisk...
Ja, men jag känner i alla fall igen det från hela mitt liv. Jag tänkte det kunde vara... Men jag tycker, alltså det är ju såklart lite på skämt, men det är ju också en rätt rimlig inställning.
Att man... Nej, men det var ju sant. Alltså, jag tycker det är roligt alltså, att man är så... jag gillar ju cynism. Jag tycker det är roligt.
Men det är roligt också att vi ska coacha dig i att få ångest. Typ så, man försöker jämta den. Till exempel när den ligger där och hånglar. Tänk, det är som bara en sån liten grej som kramp kan bli väldigt jobbigt. Jag har alltid tänkt så.
Så egentligen när man mår som bäst, det är där man ska gå och söka hjälp.
Ja, men då orkar man liksom ta tag i det.
Ja, men riktigt så gräva i liksom
ja.
Gamla...
Ja, men du kommer in nu då, Simon. Albin är psykolog. Jag har sagt till dig som kompis, Simon, du måste söka hjälp. Ja. Lite som när ni har varit på mig. Mm. Men jag har inte sökt hjälp eftersom jag är mitt i skiten.
Ja, du kan du vara för dåligt för att söka hjälp nu.
Ja, jag får vänta tills jag svärvar bland målen. Ja. Då ska jag söka hjälp.
Ja. Okej, ja, du är psykologen då. Ja. Jag...
Och du svärvar bland målen. Okay.
Kom in.
Ja, hej, hej.
Hej, Simon. Varsågod och sitt.
Har jag varit... Du, ja, jag,
du har väl bokat tid igen,
ja,
idiot?
Ja, jag bara undrar hur du... Dropp in, stod det på dörren.
Otrevligt psykolog.
Jag mådde bara innan jag kom in hit. Nu är man fruktansvärt. Jag behöver hjälp.
Det är precis dit vi vill komma. Mm. Ja, vad har du vill prata om, Simon?
Nej, men jag tänkte... Just nu mår jag väldigt bra. Mm. Det är därför jag söker hjälp nu.
Yeah.
För att jag tänker att jag kommer förmodligen må dåligt lite längre
garanterat.
Fram i tid.
Där vill jag stoppa dig bara. Mm. Du kommer garanterat må dåligt i framtiden.
Om jag inte bara dör. Liksom om jag blir påkörd av en buss.
Hur känner du när du tänker på döden?
Ja... Alltså på ett sätt så tycker jag det känns, alltså det jag är mest rädd för är då att tyna bort i cancer eller något sånt där, att ligga liksom.
Det är ju
och
upp mot
lida.
Hälften av befolkningen vet du, som slutar på det viset.
Det stämmer inte. Hjärt- och kärlsjukdom är det vanligaste.
Jo, men det är också att man tynar bort, va? Efter en stroke.
Ja! Tyna och tyna.
Man ligger
man
tynar
där. Inte bort
man ligger där som ett kolli. Nu får du lita på mig. Nu är jag en professionell psykolog.
Ja, men det här hälften dör i cancer snacket.
Nej, men hälften av alla som dör gör det på ett väldigt lidelsefullt sätt.
Passionerat sätt.
Nej.
Lidelse, man, passion, samma sak.
Okej. Ja, då byter jag ord.
Du får sparka. Du är inte alls utbildad.
Men det är faktiskt ingen skyddad titel, psykolog.
Nej, är det inte? Jo. Du har inte ens lärt dig det.
Jag har skrivit psykolog. Nej, men jag tycker du ska ta tillvara på den rädslan snarare än liksom att döden är ofrånkomlig, va? Och att vissa kan finna tröst i det.
Men det gör jag också. Jag
det ska du inte
tröst
göra.
I...
Det vill jag inte att du gör.
Varför vill du att det ska må dåligt?
Därför att när det är riktigt dåligt, alltså det är bättre att du har kontroll på din ångest. Att
jag har ingen ångest just nu.
Nej, men det är bra att man tränar på att ha ångest.
Okay.
Att du tar till dig ångest. För att sen när ångesten kommer så vet du, då har du knappar du kan trycka på. Det här är jag försöker ge dig verktyg att klara av din framtida.
Du får gräva lite i... Nu, jag är nu, vi är part.
Ja, vi, precis.
Ja, det är två psykologer.
Nu
kom
tror jag
in
din fru kanske.
Ja.
Ja, vi är sånt.
Vad heter du? Hon är utbildad psykolog.
Antonia.
Magnus dotter.
Antonia Magnus dotter eller dotter?
Ja, det är dotter. Mm. Men jag har ingen isländsk på.
Okej.
Okay. Jag heter Albin Magnus dotter. Okay. Du har tagit mitt namn bara.
Du heter Dottie.
Ja. Ja, det är ett gammalt släktnamn. Skit i det nu.
Ja.
Nu pratar vi om ångest.
Jag vet inte att du gräver i för du, som du säger nu att du mår bra nu.
Mm.
Skulle man kunna säga att du svävar bland molnen?
Ja, bildligt talat, ja.
Och allting frid och fröjd är ju ekonomiskt sett.
Ja, smooth bra. Sailing skulle jag säga.
Och känslomässigt och kärleksliv och allt det där det rullar på.
Ja.
Men vad är det värsta som skulle kunna hända nu då?
Det värsta som skulle hända...
Om du visualiserar.
Det vill jag inte ens tänka på.
Nej. Jo, det är det.
Precis. Varför ska jag... Jag kommer ju må dåligt om jag börjar tänka på det.
Exakt.
Exakt.
Jag tror inte på era metoder.
Tänk då. Tänk då om det händer. Ja. Är du helt oförberedd på det?
Mm. Ja, men jag tänker lite den dagen den sorgen.
Mm, Om vi utvecklar det då, den dagen, den sorgen, vilken sorg är det då du tänker på?
Nej, men det är ju, jag, alltså om jag skulle visualisera det värsta som kan hända, då hade jag nu mått fruktansvärt dåligt. Jag vill inte må fruktansvärt dåligt.
Du vill leva i förnekelse.
Det kan man säga.
Dina amatöranalyser av hur människans
bara
själ fungerar.
Skygglapparna på och bara gå genom livet.
Så. Men jag tror lite det är det som är vägen till lycka.
Nej.
Det tror inte ni.
Nej,
ni tror att man ska måla fan på väggen.
Ja, rätt vad det är så händer det någon skit. Va?
Får jag fråga dig?
Där och är i ett personligt helvete.
Ja. Får jag fråga dig en sak, Simon? Mm. Har du någon gång önskat att du var bipolär?
Ja, alltså jag önskar att jag var galen.
Det är inte det som är bipolär, utan det är då att man är manisk och sen är man deprimerad.
Nej, det har jag inte önskat.
Du har aldrig önskat det. Du vill inte ha de här extrema topparna och sen dipparna som följer på det. Du vill inte ha det.
Nej.
Och det är det vi försöker närma oss. Att i liksom, alla människor har ju små toppar, små dalar. Vi vill ju att du ska lägga dig på en exakt samma nivå hela tiden.
Den gyllene medelvägen.
Ja, så när du mår för
ja, men
bra.
Det kan jag köpa lite. Det är lite buddhistiskt.
Jämna plågor.
Mm. Jämna plågor, det använder folk som ett negativt uttryck. Mm. Men
det ser vi som positivt här på jämna plågor, psykolog.
Jämna plågor av mig. Det är psykolog.
Ja, jag valde ju er på grund av det roliga namnet.
Jag vill bara se till att du har jämna plågor, inga överraskningar, varken uppåt eller neråt. Mm. Det vill säga vi
om du jobbar. Du vet de här löpsedlarna man ser ibland, håravfall kan vara dold sjukdom.
Ja.
Tänk så med alla positiva känslor du känner. Mm. När du äter någonting väldigt gott och känner dig så här helt tillfredsställd, då kan du tänka dig en sån Aftonbladet löpsedel. Mättnad kan vara dold sjukdom. Mm. Fjärilar i magen kan vara dold dödlig sjukdom.
Mm, till och med det.
Så fort du känner så, nu pirrar det till i kroppen när jag träffar den personen jag älskar, då tänker du, men det kan lika gärna vara cancer.
Jag tror lite så att ni på jämna plågor psykologimottagning AB att ni vill inte att era patienter ska vara lyckliga. Lite för att ni själva kanske inte är så lyckliga och då känns det lite orättvist för er att liksom det kommer in folk som mår bra och då vill ni dra ner folk till er egen låga nivå.
Vi har problem med vårt äktenskap.
Det har vi.
Och Albin här, du slår ju mig.
Ja. Mm. Och det är ju när jag tycker att du ser för glad ut.
Mm. Jämna plågor. Mm.
Ja, men vad är poängen med att gå runt och må dåligt?
Jag går inte runt och mår jättedåligt, utan jag går runt och mår lite halvkass hela tiden.
Jämna plågor.
Ja, och vad är det som är så bra med det?
Jag slipper ju de här riktiga... Innan jag träffade Albin, då kunde jag ju må kanon ena dagen. Och sen jättedåligt.
Mm.
Nu går jag och mår lite illa hela tiden. Och har en oroskänsla i magen. Man vet aldrig när det ska slå slint härnäst. Och den känslan, den är oersättlig. Och då valde vi att starta det här jämna plågor.
Ja, men jag har levt i 40 år nu ungefär.
Mm. Mm.
Och
det är för länge.
Men det är och jag har haft mina dippar liksom, rejäla dippar och jag har haft några få euforiupplevelser också liksom. Men jag skulle ändå säga att om man liksom genomsnittet har varit ganska bra, det har inte varit plågor, det har ändå varit lite över medel för det mesta, speciellt kanske sen jag liksom kunde börja leva på underhållning och sånt, då är det mesta ganska kul. Som jag håller på med. Så jag skulle, alltså så, då har det gått rätt lång tid utan att jag har mått speciellt dåligt. Mm. Alltså med liksom undantag för vissa perioder av personliga helveten. Liksom,
ja, men som det är alltid så här, om du frågar en deprimerad person, om han tycker att de där topparna man får ibland, om de väger upp hur ledsen han är ofta, då säger han ju, nej absolut inte, det känns aldrig som att jag är glad.
Mm.
Men nu när man frågar dig som är liksom på en topp, så tycker du givetvis att det så här vill man må. Och då kan man ta att Simon om ett halvår mår skit. Mm. Det är det som är, det är liksom...
Det är ungefär som när man sitter och man kanske dricker alkohol.
Mm.
Att i stunden så mår man så bra av det som man tar ett glas till.
Ja.
fast man vet att det kommer att kosta.
Ja. Ja, alltså, ni menar att man ska inte känna lycka för det som att ta en öl till?
Ja.
Man ska bara hoppa över den där ölen.
Man tar två hoff och sen går man hem.
Men din lycka ska vara en mellannivå. Och den mellannivån, då är du, om det är din lyckligaste, då är du alltid lycklig. Det är det vi vill. Vi vill att du alltid ska vara lycklig.
På det ändrar sättet. Ni lite, tycker jag.
Ja. Varannan vatten, säger vi.
Varannan vatten, det
du
är väl liksom...
Du ska gå runt och må... Du ska må lite sist och där. Att om någon frågar så ska du vara lite så... Så, men hur mår du, Simon? Då säger du kanske lite trött och orolig. Då har vi gjort vårt jobb.
Ja, ja, men oro tror jag folk är rädda för.
Det tycker jag ska gå ut och oroa.
En konstant oro över, det kan vara, behöver inte vara det större grejer, utan det kan vara små saker också, att du är orolig över betala in den där räkningen, eller stängde jag av spisen. Sådana små orosmoment, att hitta det i vardagen är viktigt.
Jo, men det har jag nog i viss mån. Inte, alltså,
jag ser också att du har lite av en superkropp. Är vikt någonting du orar dig för mycket?
Ja.
Då vill jag att du äter såna här chokladragerade majsstrutar.
OLV Smash.
Lite fler än vad du hade i vanliga fall.
Det låter så sponsrat. Att vi har bara försökt få in det lite snyggt.
En 30 minuter lång sketch.
Nej, är väldigt god.
Och sen specialisterna. Specialisterna. Vad tror du om den här metoden? Jämna plågor, psykmottagnings...
Den påminner lite om buddhismen. Att man ska hitta den gyllene medelvägen. Att man liksom ska lite radera begär liksom för att och jag är inte helt främmande för den idén egentligen.
Ja. Det finns en buddhistisk tanke som jag gillar mycket, det är det här att allting egentligen är trasigt.
Det sa du till mig när vi diskuterade om att Baby Dance hade blivit bortplockad från Spotify. Då sa jag så här, ja, men man kan också säga det som så här, jag är glad för den tiden den fick finnas där. Ifall man hade levt i en värld där det var helt otänkbart att få upp en sån låt på en sån bred distributionskanal, då hade man känt, fan vad fett att den får ligga i 2-3 år. Då sa du, ja, men det är lite buddhistisk tanke.
Precis, ja, det är väldigt buddhistiskt att man tänker att den här vasen i sitt naturliga tillstånd är den i sönder liksom. Den finns bara en stund i den här formen. Att det, och då ska liksom man uppskatta den.
Utslaget på tid så kommer den vara i trase längre än vad den har varit en vas.
Ja, det är också lite buddhistiskt när din flickvän då säger det går över. Det är också den här nykära perioden.
För man kan inte bara använda den när det är, och det håller, jag tror man måste också ta ner lite hur bra saker är.
Men det gjorde ju också att jag gillade henne mer, eftersom jag tyckte det var en cool, att hon var cynisk liksom.
Ja, det var, då var det ju lite motverkande.
Ja, det blev det. Så att det blev ju ändå att jag blev mer kär av att hon var cynisk.
Men det går över.
Ja, jag är 40 år gammal, jag vet ju att förälskelse går över.
Jo, men det är någonting kul med att påminna folk som är nykära. Alltså, jo, men du vet ju hur det är.
Det, ja, men det är roligt också när man själv är kär, man påminner sin partner om att det här kommer att gå över.
Undrar hur effektivt man hade kunnat hoppa om man liksom skulle alltid vilja vara nykär.
Jag har tänkt på också, surfa mellan de här topparna vågorna, alltså så här, som att när det kommer en ny våg så bara hoppar man av till nästa.
Det, jag undrar om det är känslomässigt möjligt liksom,
ja, det är frågan.
Eller om man behöver en liksom omställningsperiod
emellan. Jag ska gissa på att att det blir som att bli en schackpundare. För att det är ju ganska likt ett amfetaminrus att vara nyförälskad liksom. Men man kanske tänder av så jävla långsamt.
Det är ju roligt också för att schackpundare går ju ofta som att det är moln i vägen för deras fötter. Alltså de har ju den här konstiga extra höga steget och så. Att det ser ut som att de går på moln.
Men det är ju så här, alltså det är, de flesta droger inklusive schack är ju så att man får väldigt mycket endorfiner och sådär. Dopamin och skit. Och det är ju förälskelse också, men jag tror att avtändningen på schack, det är mer toppar, alltså snabbt upp och snabbt ner. Men kanske förälskar sig så här att det klingar av så långsamt att man knappt märker att man knappt märker det. Men jag tror att skulle man punda på, det finns väl säkert ett uttryck för det. Jag tror det finns folk som är liksom beroende, förälskelsemissbrukare liksom.
Mm.
Horor. Sampo. Nej, men så att jag tror säkert att det skulle nog innebära att man vänjer sig vid den här starka euforikänslan. Och sen så blir den liksom normaliserad, att man kan inte nå upp till de här topparna, att man behöver mer och mer. Nu bara gissar jag verkligen.
Men jag, alltså det, för att det är ju kemiskt ju, såklart. Och då liksom den kemiska delen finns ju till en liksom, den finns ju så mycket den finns. Och sen är det ju liksom, blir ju kroppen van vid den. Så måste det ju vara. Alla minns väl sin första förälskelse mer än sin fjärde liksom. Att jag tänker att det är jungfrusilen när man var liksom så jävla kär när man var liten liksom. Alltså det känns ju ändå rimligt. Det är som heroin eller vilken drog som helst.
Så då är det egentligen fälens lilla ramsan och sången. Om det är så här när man, den är från,
är det så här när man är liten,
hur blir det då när man är kär när man är stor? Ja. Det är egentligen, ja, det blir ju mindre.
Ja, men det är väl, det kan ju vara att den är på skämt liksom.
Det är svaret där, det
mindre. Jo, men för det är så här, tänk, första heroinsprutan var så här skön. Tänk då om 10 år när jag har på varje dag och när jag är så bra på heroin. Tänk vad skönt det ska vara då.
Ja, den sången är i sig ett skämt då. Ja, då förstår jag. Så då är den inte fel.
För det är ju den här, de sjunger väl att gammal kärlek aldrig rostar. Men
är det samma låt?
Är det inte det? Att det är så här, är det så här när man känner man lite, blir så när man känner så. Man har ju hört att varje flört den blir utsliten och blekt blir allra rödaste amor. Så är det de sjunger. Att det är att den då rostar visst. Så det har kanske inte med det att göra riktigt.
Nej, men
men det är väl sant att nykär är bättre än minnet av sin första kärlek i och för sig. Alltså det toppar ju, så på det sättet har den ju rätt. Att det är bättre att vara nykär som 40-åring än att minnas väldigt väl sin nykära period som 20-åring.
Ja.
Alltså det är skönare att vara det än att minnas det.
Jag tycker det var ändå så rätt inspirerande. Mina föräldrar var gifta i 25 år, tror jag. Och kanske ihop ännu
längre. Sen gav de upp.
Vad sa du?
Sen gav de upp, ja. Kasta in handduken. Det är kärlekshandduken.
Men att min mamma, sen när hon träffade sin nuvarande sambo Greger, att hon då sa att hon var, att hon blev kär, liksom förälskad, att hon kände sig som tonåring igen, liksom under den inledande fasen, att det
väldigt osäker på sin kropp och mycket finnar och sånt.
Nej, jag tror tvärtom att hon sa så att, för jag tror jag var i ett nytt förhållande också, att hon sa, ja men visst är det, och att hon snackade om att man känner sig bättre själv för att man har någon som tycker så jävla mycket om en, att det ökar ens självförtroende då också, att man blir så här, det är någon som bara liksom gillar en så jävla mycket. Och då
samtidigt är väl nykär, det najsa med det är ju att det kan vara att man är så osäker fast man samtidigt är liksom, har självförtroende. Att det är ju något gött med det här när man är liksom inte riktigt vet vad som kommer hända och liksom vad man egentligen tycker om varandra och sådär.
Ja, det är lite spännande.
Ja, det tycker jag ändå är att det är, för det borde ju bara vara oro, men att det liksom kan få det att bli nice, så blir det väldigt skön känsla, tycker jag.
Ja, att det är både oro och och att man känner sig bättre.
Ja.
Att man bör känna sig bättre. Jämna plågor.
Jämna plågor. Handelsbolag. AB.
Ja. Jo, men det minns jag som man som första flickvän, att man så byta lakan som fan. För att jag visste inte vad som var normalt.
Nej,
och jag var rädd att vara på fel sida. Och så, då bytte jag så ofta så till slut sa hon till mig så liksom, fan vad du byter lakan hela tiden. Att jag verkar ju som en sån Batman. Som en psykopat som byter lakan efter varje natt. Liksom. Det förstår jag ju, okay, det gör man inte. Men jag visste liksom inte, vad är normalt när man har tjej? Liksom? Är det äckligt att sova 2 nätter på samma lakan?
Jag var också så här, städade ganska extra noga nu när hon skulle hälsa på liksom, i Stockholm. Och jag tänkte då också på en Seinfeld-episod där det är så här, där George har träffat någon tjej och så frågar Jerry så här, är du kär? Så jag säger, jag vet inte, vad är det att vara kär egentligen? Så säger han så här, städar du lägenheten innan de ska komma? Så, ja, det gör jag. Så här, badkart också, ja. Alltså, du sätter på knäna och skrubbar med Ajax. Ja, det har jag gjort. Då är du kär.
Ja, det kan ju vara ett bra tips till lyssnare så, om man vill veta om den andra är kär. Att när man är hemma, kolla hur pass städat det är. Då kan man se nivån. Då kan man se också om det blir, om någon blir mer eller mindre kär och sådär.
Ja, fast jag tror inte alla heller städar för att de är kära. De kanske är lite slappare med det liksom.
Jävlar namma har en låt som jag har lite tagit till mig på äldre dagar, som handlar om detta att man åker på många smällar av kärleken, för att man liksom i början så är man liksom, då uppvaktar man med vin och blommor och sånt. Mm. Och sen kommer den oundvikliga när man måste bli sig själv liksom. Och då är det ju alltid kört liksom. Varför blev du den här skitmänniskan nu? Bara, det är nu du får träffa den riktiga liksom. Så nu då söker sångar, alltså huvudrollen i låten, söker då någon som gillar honom full och liksom nespydd när man pissat ner sig och är liksom, sitter och gråter på fyllan. Om någon gillar det, ja, då kan vi köra liksom.
Specialisterna, bara riktiga svenskar.
Hur torrt är fnöske egentligen?
Säkert jättetort.
Man använder det för till exempel tända brasor.
Men det är det inte mer att det är lätt antändligt då än att det är väldigt torrt?
Men det är frågan, ja, vad som räknas som torrhet.
Ja, avsaknad av vatten. Avsaknad av H2O.
Det är egentligen inte det, va? För jag minns, det fanns en sån meme-video, eller vad heter det, Vine-video, eller det var nog inte ens en Vine, utan det var bara någon som stod i duschen, en tjej som stod i duschen, och så sa hon så, oh my god, it's so wet, eller något sånt, och så blev det kul, folk skrattade, så ja, men det är klart att det är vått i vatten. Och så då tänkte jag så här, men vatten är ju inte det våtaste.
För, är det inte det?
Nej, för det måste ju ha med ytspänning
att göra. Vi tänker på tungt vatten. Vad är tungt vatten? Är det inte H2O utan det är
H3O.
H3O, okej.
Okay. Det finns ju vätskor du kan ha som blir ännu våtare då.
Tror jag.
På grund av att, för vatten har ju ändå en ytspänning så att du kan få ha en droppe vatten på dig. Som inte liksom blir, gör dig våt. Så då finns det ju saker som gör... Så det borde ju gälla torrhet också.
Jag tänker på första avsnittet av Seinfeld. Där de är i tvättomaten. Alltså och så säger då, så har de tvätten i torktumlaren, så säger någon av dem så här, take it out now, you'll overdry it. Att det sa, det var på den tiden Jason Alexander imiterade Woody Allen när han spelade George. Men så diskuterar de det. Det kan inte bli för torrt.
Det kan det kanske inte vara.
Det beror på.
Alltså då bör det brinna, tänker jag.
Men jag funderar på ifall kläder ändå ska, alltså som luften har en viss fuktighet.
Alltså torra saker bör inte brinna.
Nej.
För det är ju, att man, att det behövs värme, bränsle och syre.
Men vissa mat och sånt kan ju bli för torr.
Det är också en jävla namnlåt förresten. De bara har gjort en härlig låt om eld, som där refrängen är syre, värme och brännbart material. Som en minnesramsa.
Jag refererar hela tiden till Seinfeld. Du refererar hela tiden till jävla namn. Har du någon sån
som jag alltid refererar till?
Vad är det vanligaste du refererar till?
Kafka brukar jag...
Har du läst Kafka?
Jag tror Karate Kid är nog det jag refererar till oftast.
Eller Tillbaka till framtiden.
Ja, men jag tror nog Karate Kid, för att Miyagi har ju rätt många bra visdomsord som man kan säga.
Ja, ibland jag har hört dig säga till exempel when done right, no can defense.
Ja.
Men det är också den här att du spottar ju ofta den här när man blir Miyagi-ad. När man försöker lära någon utan att de vet att de lär sig.
Det har jag faktiskt inte hört. Men i vilka sammanhang blir man...
Nej, men när vi gick på folkhögskola var det väldigt mycket så. Och så var det liksom ett lurigt leende. Ja, nej, men gör detta nu. Det är ingen... Får man inte ut någonting av.
Att de bara, lärarna...
Ja, och sen så fattar man så här, jo, men sen kommer det vara att... Då kan man säga, ja, och hur tänkte du då? Just det var den övningen vi gjorde. Att du störde väldigt mycket på att de försökte miagga dig.
Ja, men det är så genomskinligt. Och det är bara för deras egen skull, för att de ska kunna sitta sen vid middagsbordet. Så, och liksom berätta sina inspirerande historier om hur de fick någon elev att förstå att den här eleven förstod då att den kunde ju.
Mm.
Hela tiden.
Ja,
men han trodde inte han kunde. Ja. Så jag fick gå den omvägen. Va? och då tittade jag, vad tror han att han kan? Ja, han trodde han kunde jobba med, han trodde han kunde bilar och sånt, att det var det enda han kunde, att han inte hade någon konstnärlig förmåga alls. Så då bad jag honom rita en motor. Så ritade han en motor. Så till motorn, så ramade jag in den och så satte jag upp den på väggen, sa jag, det är konst, Niklas. Det är konst.
Fattas bara att de är så här, jag har sån writer's block, och så kommer de tillbaka med en flaska, en medicinflaska, och så, men drick den här, det här är sån medicin som man får inspiration av, och sen så är det så här, och det var bara vatten. Att det är ett av de knepen jag skulle kunna
fjädern i Dumbo.
Ja, just det.
Att Dumbo, han trodde att han behövde en magisk fjäder för flyga. Mm. Och sen visade sig att han kunde flyga även utan fjädern.
Ja. En dålig film för elefantbarn att se. Ja, man kan flyga. Och så hoppar han upp.
Men jag kommer ihåg när jag satt framför datorn med Kalle Törn.
Mm.
Andra halvan av Las Palmas. Vi pratade om så här Photoshop plugins.
Mm.
Alltså så här effekter i Photoshop och sådär. Och så jag hävdade då att jag mer hade en idé liksom. Och sen tänkte jag, okej, vad finns det för verktyg för att kunna nå resultatet av den här idén? Att jag genomför den här idén. Snarare än att jag ville lära mig liksom alla plugins och alla filter och sånt först.
Mm.
Men då så sa han så här vid något tillfälle, så här, men kan du inte komma på någon idé som man liksom man skulle kunna göra med det här vattenfiltret, det här alien skin vattenfiltret i Photoshop. Så då hittade jag på honom, så här, men man skulle kunna göra det här och det där. Och sa han, ja men där ser du, där fick du en inspiration av själva filtret som du inte hade. Då tänkte jag, ja men det ligger någonting i det. Jag kan ändå få inspiration. Då tänkte jag om lite.
Ja.
Det blev väl lite mjagad. För jag fattade inte vad dit han ville komma när han sa skulle hitta på en idé kring det här.
Då tänkte du att han bara var lite lat kanske?
Jag kommer inte ihåg. Ja. Alltså han sa det, kan du komma på någon idé man kan göra med det här?
Ja.
Så är det som en utmaning. Liksom.
Ja. Jo, för det, ja, precis. För det så jobbar man väl hyfsat mycket nu med så förutsättningar och så bara.
Ja, men tänk dig så här, du vill filma någon grej eller göra liksom, och så tänker du så här, då måste jag lära mig Adobe Premiere för att kunna liksom genomföra den här filmidén. Och då är det så liksom, det är snarare så att du lär dig Premiere för att kunna genomföra din idé. Det är ju inte så att du först lär dig Premiere och sen får massa idéer med det verktyget, vad man kan göra. Åh, här kan du göra en sån vågeffekt eller så, att du kan invertera en bild.
Ja, för så var det ju ändå hyfsat många gånger att man så här lekte med effekterna för och sen skapa då vad man kunde utifrån det liksom.
Jo, men det känns rätt mycket amatörmässigt arbetssätt. Alltså så att om man ser någon amatör som just börjar med film, så är det väldigt mycket så, åh vad häftigt man kan göra med den här effekten.
Jo, men det är väl ett stadium som typ alla går igenom då, att man börjar med att det är sättet att man lär sig grejerna på liksom, och sen går man väl i regel ifrån det senare. Men det är ändå att man, alltså om man ska göra en föreställning så har man ju de förutsättningarna. Okej, vi vet att det är en scen, den kommer vara så här stor och vi kommer ha tillgång till det. Ja. Då vet man ju de förutsättningarna och så får man jobba utifrån det.
Mm.
Så att det är ändå...
Ja, det är kanske inte så man tänker så att även om man har en idé om en magisk kolibri... så tänker man, det är för jobbigt att göra liksom.
Ja. Jo, så tycker jag ofta blir det väl bättre. Alltså för då ska man lägga sig ner så jävla mycket tid på att få den här kolibrin att funka. Så är den så viktig, eller ska jag lägga den tiden på att putsa på manuset?
Men om man går på en marknad i Bangkok och de har någon sån här liksom magisk kolibri, eller någon liksom, man skruvar upp en liten fågel som flyger omkring och ser väldigt rolig ut. Andra sidan av myntet är ju då att det här skulle kunna bli en teaterföreställning som handlar om den magiska kolibrin.
Ja, precis. Jo,
det kan ju gå båda vägar.
Ja.
Fast det känns som att jag är nog mer på den sidan av att först idén och sen se vilka begränsningar man har eller se vilka förutsättningar man har och genomföra idén, än att man kollar vilka förutsättningar man har och vad kan vi göra för idé av det här.
Ja, jag är nog på andra sidan.
Du hittar en uppskruvbar kolibri och tänka vad kan man göra för kul med det här.
Men lite så, om man har en soffa och en kamera.
Mm.
Alltså man vet inte hur man ljussätter, men man vet att det blir bra liksom i den här soffan.
Mm.
Att det blir ju väldigt mycket så att man skriver inom en ram då ju.
Jo, och det där håller jag med, att det är ju lättare att skriva när man har begränsningar.
Mm. Ja, men jag tänkte, alltså, för då vet man ju så, men vi gör något kul, någon kul video och så liksom sätter vi oss bara i en soffa och så får det bli det då. Alltså det är det här vi har då att jobba med. Vi har inga props, inga liksom, nu sitter vi bara här i 3 timmar tills det har blivit kul.
Ja.
Att då tror jag ändå det är lättare än att på 3 timmar får man mer då än om man liksom, nu sätter vi oss först och skriver i liksom, och ska dela upp de här 3 timmarna bara liksom, vi kan åka till Ikea och köpa den där coola lampan som är för det här skämtet liksom. Men jag tror ändå man får ut mer av att bara så, nu bara gör vi det här med inga förutsättningar.
Jo, det finns en sån test då i boken Made to Stick, där de...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Där är en tävling där folk ska så här, skriv så många ord du kan. Får en grupp. Och sen så en annan får... Skriv så många ord du kan som kan finnas i ett kylskåp på den här tiden. Och då är den gruppen som har begränsningen skriver fler ord. De kommer på fler ord. För.
Alltså substantiv liksom.
Ja.
Ja.
Mm.
För det, annars är det väldigt lätt. Man kan börja skriva en historia. Och så har man liksom, varje ord är ju ett ord.
Just
men
det
måste vara saker då.
Ja, jag kommer inte ihåg detaljerna. Men det...
Jag har till och med för mig att det var, att exemplet var: säg saker i ett kylskåp, och sen så fick de andra säg vita saker i ett kylskåp. Att det är liksom,
ja, just
det, ännu fler begränsningar så blir det liksom ännu lättare.
Mm. Men vi hade en sån tävling i mellanstadiet där vi skulle skriva så många ord som möjligt. Alltså vi fick väl kanske 10 minuter på oss, läraren satte igång stoppuret.
Mm.
Och så skulle vi skriva en berättelse, och den vann som hade skrivit flest ord.
Mm.
Och jag vann tävlingen. Men min berättelse, den var väldigt tråkig. Det var så här, det handlade om en bonde som lastade hö. Och han stod och lastade mer hö, och 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 mer hö. Varför det var så här, jag kom på några korta ord snabbt. Och sen man skrev jag, och mer hö.
Man hade skrivit, mer hö, vart ska det vara? I.
Ja, men då måste man tänka efter. Jag låste mig snabbt vid och mer hö och vann tävlingen.
Det var en bonde som lastade hö.
Och han lastade mer hö, och mer hö, och mer hö.
Men det med begrepp, jag tycker alltså, även alltså, han Paul Thomas Anderson som gjorde Magnolia och Boogie Nights och så bland annat,
en av dina favoritregissörer.
Han har också metoden att han bestämmer skådespelarna först. De är inte all, det är inte alltid att han det är inte alltid att de
att han får dem.
Nej, men ofta så pratar han med dem innan och så skriver han till dem. Mm. Det är också ett sätt att begränsa server. Det så kan det vara lite att man får ett ansikte som man kan, men det är också ett sätt att begränsa sin att det är jobbigt att skriva till någon och så vet man inte.
Jag har tänkt på det med Will Ferrell och sådana som är liksom som man fattar att de gör en film väldigt mycket bara på hur roliga de är. Alltså om du byter ut alla, du byter ut Anchorman-skådisarna mot liksom ganska roliga svenska skådespelare, då är det en riktig skitfilm liksom. Men alltså om man har då, om man säger okej, men jag har fått Steve Carell, Will Ferrell och Jim Carrey liksom, då kommer det här, till och med det här skämtet blir ju roligt då. Alltså jag kan ha med det här pisseskämtet, för då får de bara göra liksom, det får de lösa för att de är så bra liksom. Så det tycker jag ändå låter som en jättesmart, ett väldigt smart sätt att skriva manus.
Jo, det tror jag också. Så gör jag nu med min sitcom liksom, att jag kastar den helt innan innan jag börjar skriva på allting.
Men det ska du ha cred för, tycker jag.
Tack. Får jag cred för det? Gör inte du också lite så?
Att jag kastade först och sen ska
jag... Vissa roller kastar du innan
och efter. Nja, jag skulle nog säga att jag gick lite andra hållet där. Att jag skrev, alltså manuset var baserat på en sann händelse. Och det första jag gjorde var ju att hon, tjejen då som historien handlar om, jag frågade henne ifall hon ville spela sig själv. Och det ville hon inte.
Ja, men det kan jag faktiskt förstå. Jag hade inte heller gjort det om jag var hon med det. Alltså.
Nej, det kanske inte jag hade gjort heller.
Jag tyckte det var roligt om du gjorde en sån Monty Python, att du bara själv spelar tjejroll. Med sån pipig röst.
Det hade blivit en helt annan
känsla.
Peruk, det hade blivit med, vad heter de här, Simonsson, Lukas Simonsson.
Har ni läst i de kommentarerna?
Nej.
Gör inte det.
Folk älskar det.
Ja, alltså det, ja, det är... Man blir sällan upprörd av vad folk skriver på internet.
Nej.
Man har ju lärt sig att det inte blir det, men där är det, det svarta för ögonen.
När folk skriver, det är du och jag när vi beställer kebab.
Ja. Och alltså där med det, den, man får sån riktigt hopplös känsla. Jag läser det.
Bejaka den.
Ja, kanske när jag mår för bra ska jag gå in och läsa i, vad heter han?
Lukas Simonsson.
I kommentarerna.
Ja. När du så har riktigt rivit ett gig så går du in och bara så här bra gick det igen.
Självskadebeteende.
Jo, jag tänker att jag ska sluta säga att jag tycker taco är gott och sånt, bara för att...
Att du är rädd att någon kommer så, kolla, är du när du gillar ju taco, eller vadå?
Nej, utan bara för att jag har respekt för finsmakare.
Ja. Att du vet att du inte är någon, du har ingen palett att snacka om. Ja,
nej,
du
ska precis. Jag ska inte uttala mig om vad som är gott och inte gott.
Utan... Fan, jag tycker jättemycket om den idén.
Ja.
Alltså, jag tycker det är en supersympatisk.
Ja, om jag ska säga, så, vad tycker du är godast? Så ska jag säga så, med min tråkiga smak, jag gillar ju taco.
Ja.
Det tycker jag är det godaste, men det är ju liksom...
Jag har lite sjuk smak. Jag gillar ju så chili och taco och sånt. Va?
Men jag kommer aldrig gå ut så på Santa Marias... Instagram och skriva liksom, åh fy fan vad det är godaste maten. Och så tagga in Simon så, det här med du och jag när vi äter taco.
Det är inte samma mekanism.
Då blir det ofta Santa Maria.
Nej, men lite så, man har tänkt så att folk alla tror att de har humor. Det är det som är problemet ju med humor. Att alla är så, men jag vet ju precis vad som är roligt, för att man vet vad man själv tycker är roligt. Men det är ju så med mat, man har ingen, man vet ju inte.
Nej.
Alltså man kan ju veta vad man själv tycker om.
Ja.
Men det är ju inte det som är bra mat. Det har man ju förstått. Det är liksom, vi kan ju inte börja utse trestjärniga Michelin-restauranger. För vi har ingen aning.
Nej.
Alltså det kanske är jättelätt. Eller liksom bara skit det de gör.
Ja.
Och så bara tyckte det, men som ramen. Det är ju egentligen ren skit.
Fan.
Nej, men det var då, det är lite
den logiska kullen.
Nej, men det är, så här, det är ingen logisk kullerbytta. Det är bara för att inte du förstår, behöver det inte vara en logisk kullerbytta. Nej, men att det är ju liksom bara buljong och lite nudlar.
Ja, det är ju definitionen, kan man ju säga, av rätten. Men sen kan man göra den olika bra.
Nej. Det är det som är, va?
Jo, vad finns det med för grejer man kan, som man nu bara måste avstå?
Jo, men konst behöver väl inte vi kommentera?
Nej,
för det är jag känner i alla fall. Jag behöver inte.
Simon kan ju lite med.
Ja, men serier skulle du, tycker jag du har rätt. Liksom.
Tecknade serier. Ja, för jag är expert på det.
Ja. Mm. Men jag ska vika mig för om du säger så här att men om du skulle säga att Rocky är kass. Nu har du inte sagt
nej,
det.
Nej, jag tycker Rocky är bra. Ja.
Men då hade jag sagt, ja men då är den det.
Men jag sa, när vi lärde känna varandra så fattade jag ändå att du hade rätt bra smak även, alltså så att du tyckte att Elvis var dålig och Rocky var bra.
Mm.
Då är det så, okej, då har du ändå koll. Nej, alltså Tony Kronstams Elvis.
Ja.
Men du menar att Anton inte var en pisstråkig mamma i 50-årsåldern?
Ja.
Som tyckte Elvis var bra.
Ja, det är alltså, jag tror säkert många av våra lyssnare och speciellt nu har tyckt att Elvis var ett bra vid något tillfälle. Och nu får lite rådnade alltså, kinder.
Jag läste ju Aftonbladet då, på den tiden, som för att Rocky var där ju.
Ja, ett tag. Det var Metro, Aftonbladet sen.
Metro menar Metro var det ju som man plockade upp.
Aftonbladet ett tag också.
Ja, men det var i Metro som Elvis tog över Rocky.
Ja, Metro, det var där i varje fall han blev stor.
Ja, men det var att Rocky var innan och sen kom Elvis. Ja. Alltså, så då fick jag liksom ingen Rocky längre.
Nej.
Sen den dagen har jag hatat Elvis. Ja. Och liksom, sen har jag läst den också. Och då, liksom, då har jag verkligen hatat att bubbla i mig.
Det är en riktig piss-serie.
Ja, det är fruktansvärt dålig.
Där fick han. Nej, men så, till sig lite som med film. Att du kan ju övertyga mig lite att Anton då, att en film är sämre än vad jag har trott eller bättre då liksom.
Ja.
Och jag har liksom inga direkta eller jag har liksom ingen prestige i film. Och det är väl dit man ska komma då.
Ja, precis.
Att man, så här, folk får ju tycka att Lukas Simonsson är rolig, men när någon säger till dem att det är skit då, som liksom har rätt att uttala sig, då ska man bara okej, men det, så är det säkert. Men så, jag personligen tycker jag det är roligt.
Ja,
men
jag förstår att det är. Precis, då ska man säga att personligen tycker jag om taco. Ja. Santa Maria taco. Men jag fattar ju att det är en tråkig jävla rätt.
Ja, ja.
Ja. Och så ska man säga om Lukas Simonsson. Det är så jag vill se det kommentaret.
Det var fyllt med sådana
kommentarer. Om en person går in och ifrågasätter det så här, men ni måste väl ändå hålla med om att det här är världens simplaste, tråkigaste humor och koncept som man har sett 1000 gånger. Då vill jag att det bara ska fyllas upp så. Ja, absolut, det här är tråkigt. Men ja, jag uppskattar enkel, simpel skithumor som jag inte behöver.
Ja, men jag tycker också det. Jag håller med Albin om att det är en sympatisk inställning du har. Att du kan även se din egen roll i det. Liksom, att du jämför det med mat och att du ser att du har samma inställning fast det är någonting du inte är så insatt i.
Ja,
för det är ju väldigt, det är ju väldigt lätt och att inte tänka så, i och med att man har ju ätit mat varje dag hela sitt liv. Och så har man så, det har väl lika bra koll som alla har väl ätit mat ungefär lika många gånger liksom i västvärlden i alla fall. Äter man ju liksom 3-4 gånger om dagen. Så bara, varför skulle någon annan ha bättre koll än jag? Men det är ju då att folk liksom har ju utbildat sig och tränat på att känna smaker och liksom veta vad som. Alltså, men det är väldigt lätt att bara så. Jag vet ju vad jag skrattar åt saker. Då vet väl jag lika bra vad som är roligt som alla andra. Så bara, nej, det är det du inte vet.
Nej,
du.
Precis. Och precis, jag tycker som Star Wars, John Williams Star Wars filmmusik. Jag tycker den är bättre klassisk musik än mycket Beethoven och sånt som jag har hört. Men jag fattar ju att den är kass i jämförelse.
Eller att det kanske är det.
Den är ju ändamålsenlig mer. Liksom att den funkar väldigt bra som en dramatisk filmmusik.
Ja, där skulle man kunna säga som filmmusik, kan jag säga, svinbra filmmusik. Men som klassisk musik, dålig.
Kanske.
Ja, men det tror jag.
Ja, alltså, det är det du inte ska säga.
Jo, men jag tror det är liksom så att du kan säga så här, att det liksom var att det är lite, rätt mycket snutt från andra gamla klassiska stycken och kopierat och sådär. Så att Jag skulle gissa att en expert inom klassisk musik skulle säga det här är själslöst.
Ja. Men det jag tycker, det jag efterfrågar är ju lite de här brasklappsorden som folk verkar ha glömt.
Mm.
Alltså jag gissar, jag tror.
Ja.
Alltså, men det är väldigt, väldigt, folk älskar att skriva så här är det. Det här är patriarkala strukturer.
Mm.
Så bara,
nu kommer vi in på det.
Nej, men jag är så trött på hur kan alla som ser sig själva som feminister vet precis när det är en struktur. Hur kan alla, vilken kurs gick de för att lära sig
och, nej, det kan man liksom, inte gärna.
Se en struktur och veta exakt vad den påverkar. Första gången de blir våldtagen, då kan en feminist bara säga, det där är en struktur och den har blivit påverkad av det här och det här och det här och den kommer i sin tur påverka det här och det här. De vet det, liksom som att det är de har ingen aning om att det finns, att man kan tro och man kan ha en teori om så. Och man får
det finns ju tappa greppet. Nej, men det är klart att det finns idioter inom alla grupper. Det finns ju smarta feminister också som inte jobbar med den typen av
kanske. Jag tror att det finns.
Men jag tycker det är rätt roligt att provocera folk som har expertkunskaper inom någon sån. Jag var på Göteborgs konstmuseum nu, för min flickvän håller på med konst. Och då så gick vi på någon sån där icke-föreställande tavla. Så sa, det här hade min 4-åriga son kunnat måla.
Ja, men det är något av det mest provocerande som du har sagt till mig. Jag tycker att det här Brianna Sisters...
Va? Vänta nu, backa bandet.
Det är bättre än...
Gianna Sisters.
Du tyckte att vi skulle
ta... Jag trodde det var ett band, ett musikband som heter Brianna Sisters.
Jag bara tänkte på, igår pratade vi om det här avsnittet av Arkivsamtal där vi pratar sitcoms. Ja. Då hade du sagt, vad heter den sitcom där han slipsförsäljaren är med?
Just det, och det var Fraser.
Och då visade det sig att Frasers bror i den serien, Niles, den skådespelaren, hade tydligen blivit upptäckt när han var slipsförsäljare. Så där, och där tyckte du så, det kunde du ändå tatt på slipsförsäljare.
Jag trodde att det var mer allmän känd, för det var en av de frågorna jag hade hört.
Men när jag säger Brianna Sisters.
Brianna Sisters.
Jaha,
du tycker att det är provocerande att jag tycker det är ett bättre spel än...
för då, vad heter det? Gianna Sisters.
Ja, Gianna Sisters. Jag tänker att det uttals Gianna.
Gianna Sisters, det är ju då en kopia av Super Mario Bros. 1.
Mm. Ja.
Rakt av, de har bytt ut karaktärerna, men barnen och allting är...
Barnen är inte exakt samma.
Men det är nästan.
Det är väldigt, väldigt likt.
Väldigt likt, ja. Men att du tycker det är bättre än Super Mario Bros. Jag tar in i beräkningen där att men det är en kopia.
Jo, men sen är ju... Alltså där kanske det kommer göra ont, Anton. Men så det, jag skulle säga att Simon har bättre... Där har ju han mer expert än vad du är.
Nej, verkligen inte.
Du är så arg att hela ögat stänger sig mer än det andra. Så.
Men det är ju att provocera. Alltså det är lite som att jag skulle säga att Elvis är bättre än Rocky.
Ja, men det beror på. Hade det varit bättre så hade jag, trots att det hade varit en kopia då, så hade jag accepterat det. Men nu är det ju sämre liksom. Du har ju inte spelat gärna Sissa.
Jo, men väldigt lite. Mm. Men det var väl till Amiga eller något sånt.
Commodore 64. Men tänk dig ett godis liksom, som är, om det kommer en Kina-puff liksom, som är bara, och så är det någon kopia som där är lite godare choklad, lite krispigare innehåll. Det är en tydlig kopia, men den är lite godare. Hade du känt samma sak där, att man måste liksom respektera originalet?
Lite kanske. Just,
produktutveckling och sånt, det händer ju hela tiden.
Nu bryr jag mig inte så mycket om godis. Så att jag bryr mig inte, men om en godiskännare hade sagt att det här är en kopia av det här godiset då, som kommer från Schweiz från början. Ja. Och, så,
men man kanske har mer respekt för skaparen.
Ja.
Men jag skulle ändå säga att produkten, resultatet, om jag tycker det är roligare att spela Gianna Sisters, det är roligare liksom, det har mer variation, det är lite snyggare.
Det är provocerande. Jag tycker det är provocerande. Det är, men om då Albin, han tar hela slapp timme och så bara byter ut något skämt här och där. Och så tycker jag så här, men Ja, den blev, det slapp Timmy Dean special då. Ja, det blev lite roligare när Albin körde skämten.
Ja, ja. Alltså det hade ju,
så säger jag så här, men tycker Albin slapp Timmy roligare än din?
Jag hade ju förstått, jag förstår ju din, din frustration över stöld liksom.
Ja.
Alltså så, och plagiat och sådär. Ja. Och jag är medveten om att det, att det är ett plagiat, Jana Sisters, men... att, alltså själva bedömningen att det är bättre, den kan man ändå göra liksom. Det skulle kunna vara så att Albin levererar de skämten bättre, och då är det så här, okej, okay, då ska jag säga att det är bättre, men det är ju samtidigt kanske lite omoraliskt av att han har stulit min special.
Ja, och det ska man inte, man ska inte säga då att det är bra. Då säger man det där är skit, för att han har ju varit skit. Han har inte gjort något bra.
Tycker du att Pepsi, ska man göra som Pepsi om det är de kopierar på Coca-Cola?
Vilka var först?
Jag tror att Coca-Cola var före.
Ja, det är mycket möjligt.
Ja. Så kan man inte säga att Pepsi är godare då?
Alltså, ja, där har du väl ändå fördelats rätt bra, va?
Hur menar du?
Att Coca-Cola anses vara...
Mm.
Ja, den är ju populär. Mm. Förutom i USA under ett tag så var Pepsi hade gått om då.
Ja, men det är alltid svårt det där också, för att det finns, alltså vad som är, alltså om man tar så här Wolfenstein eller Doom, alltså där first person shooter. Ja. Att det kom ju, då kallades ju de första 5-6 sådana spelen kallades ju då Doom-kopior eller Wolfenstein-kopior. Och nu så är det ju en genre.
Mm. Ja.
Så att om Slapp Timme blir en genre, att så alla men plattformsspel är ju också en genre som, ja, att som Super Mario Bros är också en genre, men du kunde göra Mega Man, det tycker jag inte är störigt. Om någon säger att Mega Man är bättre än Super Mario Bros,
ja, men, som
det,
så
att, men om man tycker det där, tycker jag ändå att då bara för att vara konsekvent att jag tycker att det är okej för Simon att tycka det, men att det kan vara fel. Om du kan erkänna att det är fel liksom objektivt.
Så fel objektivt vad?
Att Gianna Sister är bättre än Super Mario. Om du kan liksom gå med på att det kan vara fel objektivt.
Jag tycker det är fel att plagiera. Det kan vara fel att plagiera.
Nej, men du tycker att det är roligare, men det kan vara fel.
Ja, allting kan vara fel.
Ja. Så du, men det, där har vi väl det.
Jag är inte nöjd. Jag är fortfarande.
Du tycker inte han får lov att tycka det?
Jo, han får väl tycka det såklart. Men jag får väl bli väldigt provocerad av det.
Nej.
Det är det mest provocerande jag har hört honom säga någonsin.
Jo, men jag håller med.
Det retar mig. Det är en kopia av Super Mario Bros. Och sitta sen och säga att det är så jävla roligt. Men
tror ni att vi har skapat ett monster som kommer gå in på Simonssons Instagram nu och skriva, jag tycker att det här är roligt, men jag förstår ju att det är skit. Tänk om det kommer det är så taskigt.
Nej, men jag förstår ju såklart att man får tycka vad man vill, och det finns säkert jättemånga kopior som jag inte fattar är kopior som jag tycker är godare än originalet. Eller bättre än originalet. Så det är ju en svår fråga såklart. Men just det där, det sved. Det är om Super Mario Bros.
Att jag tycker det.
Ja, det var något provocerande. Att du tyckte... Ja, men för första gången vi pratade om det var det också att det nästan så här, det kändes som att du jämställde dem. Lite, eller så här, som att det var... Alltså, för mig är det två helt så... Det är två olika ligor, liksom.
Ja, alltså, jag kan leva mig in i din ilska ifall... ja, men till exempel... Jag blev provocerad om någon på en fest, någon som tyckte då att Elvis var bättre än Rocky. Då blir jag irriterad. Men där är det också, det är inte för att jag tycker att det är en kopia, utan det är för att jag tycker, hur fan kan du ha den kassasmaken? Liksom? Den är ju så uppenbart sämre. Liksom. Det är så...
Men är inte det lite som att bli irriterad, att jag blir irriterad när folk säger att bruna människor är lika mycket värda som vita?
Att de är en uppenbar kopia. Fast de bruna är faktiskt först.
Jo, men inte att det är en kopia, men att det är så uppenbart vem som är bäst. Alltså om vi bara tar, liksom, vi ställer upp dem, mäter liksom vad man har gjort genom historien. Det är så uppenbart vem som är bäst, liksom.
Rabba-dabba tip-top!
Den sjätte... Den 6 september kommer Funny Fuck Up till Skalateatern, stora scen.
Ja.
Så då köp biljetter till det. Det finns fortfarande biljetter kvar, tror jag. Men det kan nog börja ta slut när det här avsnittet kommer ut. Ja. Så hugg dem och så vidare.
Mm. Och så finns våra Patreon-exklusiva avsnitt ute på Patreon.
Mm. Men det finns fylla-avsnittet ute också. Ja.
Det har man hört ska både vara väldigt roligt och plågsamt att lyssna på.
Mm. Det har vi fått reaktioner från lyssnarna också nu. Mm. De tyckte det var plågsamt.
Ja. Och roligt. Sorgligt och roligt.
Sorgligt och roligt.
Tragikomiskt.
Ja. Mm. Mm. Och det finns fler. Simon berättar om hur han svävar ibland molnen. Fast han sa att man ska egentligen inte säga något om man inte har något dåligt att säga. Men det kanske inte prata om i det avsnittet.
Nej, det var mer the origin story av det här fallet.
Kärlekens origin.
Men du har i alla fall fått en ny jingle. Du hade ju då Simons personliga helvete. Ja, och nu har du Simons värva över månen. Mm. Jag har inte behövt någon ny igen.
Nej.
Utan jag kilar stadigt med min
kliniska depression.
Ja, den funkar hittills bra.
Mm. Men det är roligt att höra.
Och Albin, har du någon jingle?
Mm, jag hade ju...
Ditt vanliga du lever i förnekelse. Ja, för kom det en jingle till dig någonsin?
Ja, jag vet inte.
Albins vanliga liv.
Mm. Han lever i förnekelse.
Han lever i förnekelse. Ska vi improvisera en sån och så ber vi lyssnare göra då?
Jag tror, vi kan ha gjort det, men jag tror inte det kom någon jingle. Nej. Men vi gör en ny då.
Gör vi en ny då. Mm. Albin, han lever sitt vanliga liv. Ja, Albin,
han lever i förnekelse.
Rabba-dabba-tipto.
Det blir väldigt lika de här jinglarna. Jag tror den här var väldigt lik Simon Sverre ibland mål.
Och flaggor, flaggor, Anton och Albins flaggor. Flaggor, flaggor med Anton och Albin. Flaggor.
Så glöm inte att gå in och bli patron på patreon.com.
$2 patrons får tillgång till ju alla avsnitten. Och nu finns det också en RSS-feed, tror jag. Så att det går att lyssna mobilen. I mobilen.
Ja. Kanon.
Patreons får guld och gröna skogar.
Ja, så gå in och supporta oss. Det kan ju behövas.
Ja, det gör det verkligen.
Mm. Och tack för att ni lyssnade, så hörs vi igen nästa vecka.
Då finns det kanske bara en sak kvar att säga en gång till.
White
rabba
power.
Kommer du ihåg
Albin är lite rasist-press i det här avsnittet. Förutom när du jag upp det över feminister.
När du var på ett jättekalas.
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna. Baby.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.